har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Förra veckan sen så fick jag tillfälle att sitta ner och prata med Jens Nylander. För många kanske ett okänt namn, men för andra bekant grundare av Jens of Sweden, som ju under en tid var i princip störst i Sverige på MP3-spelare. Ni minns, det här var ju en kort tid på jorden då folk lyssnade på MP3-filer i små apparater. Många glömt det. Efter det här så startade han några bolag till som sen såldes. Och idag, 2024, så sitter han hemma i Hudiksvall och har dragit igång något slags, jag vet inte vad man ska kalla det, AI-dopat enmans uppdraggranskning. Där han i princip varje vecka avslöjar nya iögonfallande konstigheter kring hur kommuner och myndigheter använder skattemedel. Jag ser ofta att reaktionerna på Jens inlägg, han lägger ut där på typ LinkedIn och sånt, de är typ, snyggt Jens, vilket bra jobb du gör. Och så är det lite så här klappande emojis efteråt. Men som gammal tidningsjournalist så vet jag att om en traditionell tidning hade fått händerna på ett eller två avslöjanden av det här slaget, då hade de inte skrivit om något annat i typ en vecka. Min poäng är alltså, det sitter en kille uppe i Hudiksvall och skriver om reglerna för hur grävande journalistik går till. Och han gör det i princip ensam. Så man blir ju nyfiken på vad bakgrunden till det här är. Alltså, varför gör han det? Är det ett PR-trick för någonting? Vad får en kille som förmodligen, jag gissar bara nu, men som förmodligen tjänade ett par hundra miljoner på sin senaste exit när han sålde bolaget Outmile, att blogga om leverantörsfakturor till svenska myndigheter? Det får vi snart veta. För dig som mot förmodan har missat mitt tjat, det finns ju en regel här i podden, och det är att om du lyssnar på podden mer än en gång utan att betala, då behöver du följa podden i poddspelaren och ge den ett betyg i poddspelaren. Det är, tycker jag, en riktigt schysst stil. Vill du inte göra det, då kan du gå in och köpa vårt avlatsbrev på monopol.se och betala istället. Det kostar 49 kronor i månaden. Monopol.se alltså. Då slipper du också reklamen. Men jag kommer tjata om det här tills podden har 2000 betyg i Apple och Spotify, eller tills jag har noll lyssnare. Det som kommer först. Alldeles strax kommer intervjun med Jens. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Vi ska börja med att bara skapa en liten sån här ögonblicksbild från förra våren, tänkte jag. För du är något så ovanligt som då en tech-entreprenör som 2023, mars kanske, dyker upp och har gjort världens kartläggning av typ ICA. Eller hur?
Precis.
Ja, utan att liksom gå in på vad som finns bakom och vad du håller på med. Vad hittade du där i början?
Ja, men alltså ICA är en komplex organisation mer än vad man tror, eftersom det består av nästan 1400 individuella bolag, och det hade ju ingen liksom mappat upp tidigare, och när man mappar upp det då hittar man ju mycket intressanta saker.
Jag såg en sån skärmdump från någon vanlig sån journalistisk granskning från en tidning som hade visat så här mycket får ICA-handlarna utdelning, och så stod det typ 1 miljon, och det bara fel, det stämmer inte, för då hade du gått in och hittat någon annan utdelning som de hade liksom, de hade gömt det där i extra bolagsstämmor och sånt där, va?
Ja, men det är ju så att om man tänker så här, bolag som är exponerade mot samhället, de vill ju såklart inte berätta vad de tar ut för pengar och vart de pengarna går. Och det måste man ju tänka på, att de har ju olika kreativa sätt att dölja det på. Mm. Och det är ju en medvetet val, påstår jag i alla fall.
Men en av de liksom stora nyhetsvinklarna här i början, det handlar ju om ICAs typ prissättning. För att det finns någon idé om att ja, men ICA-handlarna, de är entreprenörer, de sköter allting själva, liksom lite oberoende av liksom ICA-varumärket. Men du lyckades visa på något vänster att det fanns liksom ett mönster i hur priserna såg ut över alla ICA-butiker. Berätta.
Precis, alltså man grupperar ju in Sverige och sina olika anläggningar beroende på varumärke, om det är Quantum eller Supermarket eller om det är Maxi eller vad det nu än är, i olika prissystem. Och man säger ju att handlarna är fria själva att sätta priser och välja prismodell. Men ni kan ju tänka så här, att om man då bedriver sin lilla butik under ICAs varumärke, så är det väl knappast så att man vill sidesteppa det man har blivit sagt att man ska göra. Så att det hela systemet bygger ju på att du följer det som alla andra gör. Det är det som är tanken med ICA-modellen. Man gör som alla andra.
Mm. Men den här artikeln, de här första artiklarna som du skriver om ICA, som finns på din hemsida jensnylander.se, va?
com.
Ja. De bygger på liksom data som du hämtar någonstans. Har du suttit då och hittat årsredovisningen från varje liten ICA-butik? Berätta bara var den här datan kommer ifrån.
Ja, men precis. Alltså jag var ju först tvungen att hitta vilket bolag står bakom butiken. För de heter ju inte så här ICA nära Skellefteå, utan de heter ju något helt annat. Typ Nisses Livs liksom. Så jag måste ju först hitta alla butiker liksom, och bolag bakom butiken. Och när jag hittar det, då går det ju lättare liksom att digitalisera materialet. Men precis som du beskriver, så måste jag ju faktiskt hämta in de faktiska årsredovisningarna och läsa vad som står i dem. Så jag spenderar ju liksom 4 månader på att läsa årsredovisningar från ICA-handlare, och det var ju liksom exalterande från början, men i slutet var det kanske inte lika intressant.
Och varför gjorde du det?
Nej, men det handlar ju liksom om den här Jens blir intresserad för mycket grejen. Men på något sätt så drivs jag över information och tillgången till information och samhällets information, och att man ska kunna liksom vända på den för att samhället ska tro andra saker. Det är allmänt intressant för mig. Det tycker jag faktiskt. För att jag tycker så här, man har rätt att få reda på rätt information. Och den ska finnas tillgänglig.
Mm. Vad sa ICA till dig?
Jag sa att jag räknar fel, så räknar jag om och hittar ett antal hundratals miljoner till. Så att, ja, jag vet inte. Sen var det nog ganska tyst.
I utdelningar då?
Ja, exakt. Ja. Mm.
Okej, vi kommer tillbaka till liksom den här, din nya journalistiska bana, men jag tänker bara som någon slags kontext då, så kan vi säga någonting om dig. En hel del vet ju en del om din bakgrund genom det här namnet Jensson Sweden. Du hade flyttat från Hudiksvall till Uppsala och insåg att man typ kunde köpa hem MP3-spelare från Sydkorea, va?
Exakt så var det.
Och du gillar musik.
Exakt så var det.
Och det blev ganska stort varumärke på ganska kort tid.
Ja, alltså genomslagskraften i det varumärket var ju astronomisk. Först rätt träff i rätt ögonblick med rätt typ av produkt. Det var det som gjorde att det gick så fort. Det gick ju bara på 6 månader så hade det blivit Sveriges största leverantör av MP3-spelare.
Men du hade inte haft någon idé, som jag förstod, att du skulle flytta till Uppsala för att bli entreprenör, va?
Nej, alltså, jag hade nog samma idé som alla andra. Jag ska väl utbilda mig och bli en vanlig medborgare som går till jobbet mellan 8-5. Men jag kan kanske inte riktigt sitta still. Liksom. Jag har ju sån drivkraft i mig själv att jag vill skapa och förändra. Det är liksom DNA på något sätt. Och det går inte att tvätta bort, även om min fru, eller sambo på den tiden då, försökte tvätta bort lite delar av det, så vi lever ju tillsammans än idag. Det går inte att tvätta bort.
Nej. Men för du är ju en IT-kille, men det här Jensson Sweden var inget IT-projekt, väl?
Nej, det var det faktiskt inte. Det var ju mycket ett hårdvaruprojekt, så att det stämde ju inte alls överens in egentligen med min bakgrund som liksom programmerare vid 7 års ålder och liksom satt och byggde något bankomatsystem och satt och skojade med mina kompisar när vi hackade någonting eller gjorde något dumt eller sådär. Men jag blev ju känd för liksom hårdvarukillen, liksom, fastän jag är mjukvarukille.
Mm. Okej, man spolar framtiden några år. Jag vet inte, hur skulle du beskriva slutet på Jensson Sweden? Var det liksom moll eller dur?
Erfarenhet kallar jag det. Det var ju en konkurs med många följdeffekter i många år och mycket lärdomar och mycket fel som gjordes av mig själv och beslut som jag skulle ha funderat på extra och sådär. Så en punkt i livet där reflektion är nödvändig för att fortsätta.
Mm. Vad lärde du dig av Jensson Sweden?
Att lita på mina egna instinkter, helt enkelt. Mm. Att göra som jag själv tycker är rätt istället för att be andra göra saker åt mig eller rekommendera saker som jag innerligt tycker är fel.
Mm. Okej, sen blir det hörlurar och det heter Jace. Är det en importverksamhet också?
Nej, det vändes det helt och hållet. Att där anställde jag designerserna som jobbade med produkterna, teknikerna som byggde dem. Sen hade vi fabriker då i ett antal länder och i den tiden tror jag att det var faktiskt fabriker både i USA och Kina, om jag inte missminner mig. Och då gjorde vi såna här små hörlurar som man kunde sätta in i örat, in-ear kallas det. Mm. Och sen gjorde vi också mer studioanpassade lurar som man hade när man lyssnade på musik.
Är det svårt att bygga konsumentvarumärke?
I dagens marknad är det ohyggligt svårt. Det är brutalt och det är brutal marginal. Alltså det är brutalt små marginaler. Man tjänar knappt några pengar på produkterna. Så ska man ge sig ut i konsumentmarknaden, då måste man ha en god idé och fundera på, ska man verkligen bygga stora produkter för en bred massa eller små produkter med högre pris för en mindre massa?
Mm. Och hur skulle du skriva historien om Jace idag då?
Men den har ju lite tvådelad för mig. Det var ju en ganska kort tidsperiod då varumärket kom ju från mina initialer, mitt namn, och liksom finns kvar överallt på gatan idag i butikerna. Och folk som sätter på sig lurarna har ingen aning om att Jens Nylander är faktiskt bakom det här bolaget.
Nej.
Det är lite anonymt sådär. Så det är liksom lite så här, jag kände att jag skulle gjort mer och kunde göra mer, men det var liksom, det var för stökigt på den tiden. Riskkapital fanns inte på samma sätt som det fanns några år senare. Det var många som ville bestämma och sådär. Och då blir det rörigt, helt enkelt.
Mm. Sen så gör du en till resa med något som kallas för Automile. Och då är du inne i bilbranschen plötsligt.
Ja.
Jag läste, det fanns en artikel som jag hittade om dig, om hur du hade resonerat när du började med det. Kan du inte berätta varför du hamnade där?
Ja, men jag hamnade ju där för att liksom, jag visste ju att bilbranschen rör sig liksom så långsamt så att det kommer liksom uppkopplade bilar, det kommer liksom inte bli faktum på ett par år. Och alla riskkapitalister kom till mig och sa så här, men självkörande bilar, det kommer ju komma nu. Och nu pratar vi 2014, liksom. Mm. Det är ett antal år sedan, 10 år sedan. Och jag tog fram en produkt som var, man liksom kunde självinstallera i bilen. Alltså varje gemene man kan plugga in den själv i bilen. Och så började jag bygga tjänster kring det. Och så kan man ju säga så här, att ganska tidigt så blev det en tjänst i Sverige och en annan tjänst i Norge och en annan tjänst i USA.
Men när du byggde den här manicken, hade du ingen idé om vad den skulle användas till då?
Alltså, jag måste säga så att från början var det lite så här wild and crazy, alla kan använda det och bygga vad de vill, och sen blev vi ju mer så här att Automile blev så himla duktig på att leverera en specifik tjänst, vilket är körjournal i Sverige, för att det löser regulatoriska och utmaningar med att hålla kontroll på om man åker med sin firmabil. Så därför så blev det ju naturligt att vi blev väldigt duktiga på den typen av teknologi, så den tog oss ju med storm, och det blev ett stort bolag i slutändan.
Och att jobba med hårdvara, hur är det?
Nej, men det är trassligt ska man känna till. Alltså det är så himla mycket, och det är ny lagstiftning som tillkommer liksom, och det är debatter. Det är fortfarande lite grann som MP3-tid när man skulle ha liksom kassettersättning. Kommer du ihåg det? Liksom, man skulle jaga. Liksom, det var lakej, musikbranschens lakejer som lagade. Nu är det så här, kemikalieskatt, det liksom bara ökar med mer saker du ska ha kontroll på. Vilket gör att hårdvara är väldigt dyrt att bygga, och det är väldigt svårt att slå igenom med hårdvara idag.
Och vad var det som ni gjorde så bra med Automile? Eller snarare så här, vad var din roll? Var du liksom uppfinnarjocken och visionären, eller var du ute och sålde det där också och höll på?
Jag tillsammans med min gode kompanjon Felix, vi byggde ju liksom hela mjukvarusystemet och integrationen med all hårdvara och hur det skulle funka ute på fältet. Och sen åkte jag själv ut hos de första kunderna och faktiskt sålde det. Men sen så gick det ju ganska fort för Automile också. På något år så var vi uppe i en ganska hyfsad omsättning, så vi anställde ju säljare såklart som var ute på fältet och sålde. Mm.
Men vad tyckte du om den biten då, att bygga ett företag med anställda också? Det?
Nej, men man jämför med min Sweden-karriär när jag var 20 år gammal, och sen så tänker man på Automile när jag började med närmare med liksom 35 eller sådär. Då har jag ju samlat på mig så mycket erfarenhet att just personalfrågor och sånt har jag blivit bättre på. Så ska man komma ihåg det, en energisk entreprenör jämfört med vem du vill på marknaden är kanske inte alltid den perfekta personalvårdaren av olika skäl. Vi säger ju vad vi tycker liksom. Och det här med att säga vad man tycker, det är inte alltid populärt.
Nej. Sen sålde du, eller ni, Automile. Och det var ganska mycket pengar, det var någon miljard eller något, va?
Ja, precis. Alltså, det var ju några olika medier, inklusive Breakit, som kommenterade där att det var väl några miljarder rörd som. Jag får ju inte prata om hur mycket pengar det var eller lite pengar det var, men det har sagts att det var de beloppen.
Just det. Men du behöver inte liksom förvärvsarbeta efter det, för att du har frihet att göra lite vad du vill åtminstone ett tag?
Ja, men precis. Alltså, det är såklart att när man säljer ett bolag som man har drivit på det sättet och det har gått bra, så ges man ju den möjligheten som många entreprenörer drömmer om såklart. Det är ju ekonomisk frihet. Mm. Men man ska komma ihåg det är inte det man söker efter.
Men vi ska komma in då på liksom nästa steg. När du är klar med den här affären, vad tänker du att du ska göra då?
Jag hade redan börjat tänka redan innan affären var klar vad jag skulle göra. Jag hade ju tänkt på den här reflektionen över el, alltså energifrågan och AI-frågan. Men jag hade väl kanske inte då när jag sålde det 2020 kommit på exakt hur jag ville att det skulle se ut. Jag höll på med ett antal energiprojekt som tyvärr inte lyckades så bra som jag hade önskat. Jag höll på med ett antal projekt. Så kom jag in på det här liksom AI-grejen som jag satt och knåpade med på helgerna och kvällarna själv och så här, och tänkte det här, shit vad coolt det här. Men sen så är jag plötsligt så bara smack. Så hade jag insåg att jag hade ett helt system liksom. Och sen dök ICA upp och sen så, ja, nu är vi här i framtiden med mer grejer.
Nej, men jag tror att för många liksom, jag tror att det är väldigt många människor ute som läser om AI överallt utan att kanske tänka så mycket på vad det är för något. För liksom de som är marginellt mer liksom engagerade eller intresserade, så fanns det säkert ett ögonblick när så ChatGPT kom ut och man såg att oj, det här var ganska kraftfullt. Har du något sånt ögonblick längre bak i tiden där du inser att det här är typ ganska användbart?
Ja, när jag hade gjort ICA-kartläggningen, så det var ju ett ganska begränsat material på 1400 handlare som ändå tog sin tid, så insåg jag ju ganska snabbt att ChatGPT eller generativ AI liksom, det är ett sätt att hantera AI, men det finns en annan del av AI som handlar liksom om det jag nu har sysslat med den senaste tiden, liksom att all den information som finns, går den på ett eller annat sätt att utnyttja och få ett annat värde av? Och där var väl en wow-känsla eller en aha-känsla för mig, att liksom, shit, allt det här kan du göra det här med, och det har ingen annan gjort.
Mm. Men vänta lite, för att du bor ju i Hudiksvall, så du antar att du sitter hemma eller på något kontor där uppe. ICA-granskningen kommer ut. Många som hör det här har inte hört talas om den, men den finns ju där på din hemsida och är ganska spektakulär delvis. Intressant för mig i alla fall som gammal ekonomijournalist. Och man kan ju liksom två teorier här. En teori skulle kunna vara att du har redan liksom ett system som du har byggt, och det här är liksom en genialisk PR-kampanj för att få uppmärksamhet på vad det här systemet kan göra. Men den andra teorin då, som du lägger fram här, det är mer att här har du suttit hemma, börjat intressera dig för AI, kodat lite och liksom lite mer så här iterativt kommit in på det med ICA, och så plötsligt så är du igång med någonting som du kanske inte hade tänkt att du skulle göra från början.
Det är nog faktiskt en väldigt bra sammanfattning över läget. Alltså, jag har inte kommit på en briljant PR-strategi när jag gick och la mig en kväll och började, utan jag har ju liksom, det här är ju ett flow liksom, på något sätt, där jag kommer på saker as we speak på något sätt. Alltså, det är nog, vissa tror ju så här liksom att ja, men det där gjorde du bara för att eller så där liksom. Nej, det är inte så. Jag har inte haft någon himla affärsplan där jag skriver ner vad jag ska åstadkomma.
Okej, men du sitter där med början på vad som skulle kunna bli liksom något slags system då, för att uttrycka det yxigt, och så har du 1000 årsredovisningar från olika ICA-handlare flera år tillbaka i tiden som du har hämtat in i Bolagsverket, eller hur har du liksom fått fram dem?
Ja, men det är precis så. Den enda källan som finns av årsredovisningar är Bolagsverket, eftersom det är dit som alla företag skickar sina årsredovisningar, helt rätt.
Mm. Men för att då bara ge en bild av hur man kan använda AI, alltså vad gjorde du med de här årsredovisningarna?
Ja, man kan ju maskinellt tolka årsredovisningar. Problemet är ju bara det att de flesta gamla traditionella bolag, de tolkar ju maskinellt på så sätt att det sitter en person utomlands och knackar in, handstansar in materialet liksom. Jag tog en lite annorlunda approach och jag såg ju till hela materialet. Vad står egentligen i årsredovisningen, och finns det något kringliggande material med årsredovisningen? Och använder man då matematik som en stor del av egentligen AI, då kan man ju liksom börja fundera på vad betyder alla de här sakerna man samlar. Får de liksom, kan det betyda en avvikelse, någonting som inte ser ut som någonting normalt i mängden, så kallar man det. Och det var väl ungefär så jag upptäckte de här så kallade dolda vinstutdelningarna, som egentligen är ett sätt att lura de offentliga systemen till att journalister ska få tillgång till den här informationen.
Men årsredovisningen, det är en PDF.
Ja.
Och är det då, man kan ju liksom tolka en PDF liksom, eller behandlar du dem som liksom bilder, eller hur funkar det?
Ja, alltså det med liksom OCR-teknik har ju funnits urminnes tider, att man digitaliserade böcker liksom genom att tolka det med något som kallas OCR, optical character recognition, där man liksom rekogniserar varje tecken i boken. Men den approachen kan man inte ha på årsredovisningen riktigt, för en årsredovisning är ju organiserad i ett, kallar ett Excel-format om jag vill påstå så. Mm. Så när man ska tolka information i en årsredovisning, då måste man ju tänka på att det kan ju stå så här liksom på en rad, se fotnot 9, och sen får du scrolla 14 sidor ner liksom. Det funkar ju inte en bok liksom. För när du digitaliserar en bok, då digitaliserar du såklart de individuella bokstäverna och siffrorna, men det är inte så himla lätt att veta att det är avsnitt 47, där står det som handlade om det som är avsnitt A. Och mycket av mitt arbete består just att försöka hitta länksammanband mellan olika saker och sen använda ett rad andra teknologier för att lägga på det. Så korrekt, när man läser årsredovisningarna så måste man försöka förstå vart respektive data hör hemma.
Men vad är det datorn ser då? Den ser en resultaträkning, den ser en balansräkning. Mm. Vad är det för avvikelser den letar efter?
Jo, men det den letar efter till att börja med är ju X och Y-positionen. Det här kan ju nästan alla som har studerat matematik i grundskolan, att vad X och Y är. Om till exempel en fotnot förekommer på en X och Y-koordinat som på alla årsredovisningar normalt förekommer inom ett visst intervall, och sen förekommer de i ett annat intervall på en annan årsredovisning, så kan det vara ett avvikande mönster. Jag säger inte att det är exakt så det går till. Jag säger bara det att genom att tänka årsredovisningen i ett gridnät där saker och ting hör hemma på olika ställen, då har man börjat fått en större betydelse i årsredovisningen, för att sen kunna liksom läsa av den från inskannad PDF till data. Det är en klassisk OCR-tolkning. Men OCR-tolkningen måste ju försörjas med vad är det för typ av information som tolkas. Mm. Och det måste en dator bestämma. Det, eller en människa kan ju bestämma det som tidigare. Då. Men jag har hittat ett sätt där datorn kan tolka informationen på ett bättre sätt än vad som tidigare gjorts.
Okej, det blir sommar 2023 då. Och sen till hösten i mitten av september så dyker upp en ny artikel då, hos dig. Då är du färdig tillfället med ICA då, och har istället riktat liksom ljuset mot kommunerna. Varför var du intresserad av kommunerna?
Ja, men det var ju också så här som du frågade innan, hade jag någon PR-plats? Jag började ju bara med några kommuner för att se hur var reaktionen när jag beställde ut material och begärde material och så här. Sen upptäckte jag att ja, men det går ganska bra. Det var mycket krångel från början, för jag insåg ganska fort att det här är ungefär som ICA fast det är XXL-format, att det är rörigt med data, det ser olika ut. Vi har många kommuner, 290 för att vara exakt, vi har 21 regioner och så vidare. Så att mycket av det initiala arbetet, det var så här shit. Oh, nu måste jag bygga om igen. Och så var det så där varenda natt liksom. Och till slut så tappar man nästan så här, tappar jag intresset nästan. Nej, men då tänkte jag så, nej, det här ska jag lösa. Och sen är jag plötsligt i november, december, då har jag 200 kommuner i systemet.
Men alltså journalister vanligtvis, man ringer till kommunen, man kan begära ut olika saker, vissa handlingar offentliga, vissa inte offentliga. Du har ju fått ut på något vänster fakturor då, leverantörsfakturor från kommunerna, från 290 kommuner, alla kommuner. Har du, bara återigen intresserad av liksom hantverket, för det säger någonting om hur du fungerar kanske som person. Har du liksom ringt till alla kommuner och bett dem skicka det här, eller finns någon automatik bakom?
Ja, det finns inte alls någon automatik egentligen, utan jag var ju tvungen att liksom bygga ett kontaktverktyg som sköter om kontakten med alla 290 kommuner och 21 regioner och nu många kommunala bolag. Det betyder att jag kan inte sitta hela tiden i konversationer med mejl, för det blir ganska många mejl när man mejlar om såna här saker. Liksom, hur ska det se ut? Sen får jag fel data och så vidare. Så det första var att ta fram ett kontaktverktyg som gjorde att min tid minskades för att hålla kontakten med kommunerna. Men det är rätt att det är ju hela tiden, all den här typen av material, det sköts ju av traditionell e-post. Nu har inte jag ett e-postverktyg som sköter det här, men det är ju e-post liksom, i grund och botten.
Så du har skrivit liksom du har replikerat dig själv, skrivit en liten bot som då mejlar de här kommunerna och säger att hej, jag heter Jens, jag vill begära ut de här leverantörsfakturorna. Alltså, jag visste inte ens att kommunen hade, att de kan dra ut liksom alla sina leverantörsfakturor på ett enkelt sätt. Kan de det ens en gång?
Ja, absolut. Det är bara det att materialet du får är i lika många format som det är kommuner eller antal du frågar. Så.
Men var du fått en zip-fil med PDF-er eller vad?
Ja, lite annorlunda. Man får ju det så kallas reskontradeklaration, typ som man, det är så här som ingen kan kanske förstå som lyssnare, men vi kan kalla det en enkel lista över fakturor egentligen, men den innehåller mer än just bara en lista över fakturor.
Mm. Okej, okay, intressant. Och då kan man läsa. Du får väl uppdatera mig här då. Men du har tillgång till 35 miljoner fakturor.
Ja, 39,2 från igår kväll.
39,2 miljoner fakturor som har skickats till Sveriges alla kommuner under ett antal år då, eller?
Nej, från 1 januari 2022. Jag har fokuserat på 2022-2023.
Det är ganska många fakturor som kommunerna får.
Ja, det är iskeligt många. Du ska bara se antalet pantbackar de får fakturor för.
Okej, okay. Men och en faktura kan ju alla se framför sig. Den kan se ut på liksom, till skillnad från årsredovisningen som ändå följer ganska standardiserat format, så är ju en årsredovisning eller en faktura kan ju se ut på ganska många olika sätt. Eller?
Jag vill nog påstå att i Sverige har vi kommit lite längre med digitaliseringen av fakturen. De flesta är elektroniska idag, även om det finns många manuella. Och ofta så är det ju så att kommunernas fakturer liksom, ibland säger inte fakturan så mycket. Den refereras oftast ett avtal eller sådär, utan oftast den data jag använder, den är ganska så här trivial, typ kostnadsställe, projekt, belopp, fakturanummer. Det var intressant. Så alla tänkte så här, varför ska Jens ha leverantörsfakturanummer? Jo, men det kan jag tala om i något tillfälle. Det är ganska intressant att titta på hur många kunder har leverantörer. För med fakturanummer, eftersom det ska vara ett löpnummer, så kan man ju använda det till mycket saker.
Varför då?
Ja, men till exempel så kan man ju använda det för att upptäcka dubbletter. Det är till som man har skickat två fakturer fast det skiljer sig lite grann mellan månad emellan. Det är en klassiker. Eller så kan man använda det för att säga så här, den här leverantören har ingen annan kund. De har bara en kund, de har en kund och det är en kommun, och det är märkligt att man bara har en enda kund. Finns det någon kompisrelation eller finns det något annat? Alla liksom all den här matematiken vi börjar prata om, det är liksom ett arv som du kan ge datorn instruktion till att följa och förstå sig på och hitta mönster i.
Och det som du har då lärt dig själv av att försöka tolka de här årsredovisningarna, det för du med dig för att tolka de här fakturorna?
Exakt så.
Och jag menar, återigen, det finns ju hur mycket som helst att läsa på din hemsida, men bara liksom något axplock. Du skriver exempelvis att du hittar någon, någon professor i Frankrike som anlitas av Malmö kommun. Hans bolag saknar F-skatt och istället så betalar kommunen ut pengarna till hans personliga bankkonto. Det var väl typ rätt uppfattat.
Ja, det är, han och hans frus bankkonto. Precis. Ja.
Det låter liksom lite dubiöst. Du har ett fall som du beskriver där Stockholms kommun betalar ut bidrag till en verksamhet som inte har som inte har lämnat sin årsredovisning på flera år och som har fått sin F-skatt återdagen.
Ja.
Och det här är, förstår jag, det här är, jag sa, det här är toppen på ett riktigt, riktigt stort isberg. Oh. För sen så rullar du upp då någonting som du liksom kallar för liksom F-skattefusket eller dylikt. Alltså, kan du berätta om den?
Ja, men F-skattefusket handlar ju väldigt mycket om att F-skatt ska alla seriösa företag ha inom i alla fall de mest förekommande branscherna. Och det säger att jag tar hand om mina skatter och avgifter själv. Och om du inte har F-skatt, då ska man ju då vid utbetalningstillfället betala det man ska betala om det avser tjänster. Tjänsten minus 30% och då den som är köpare betalar resterande 30% till Skatteverket. Mm. Men eftersom att man har fel uppgifter i majoriteten av alla kommuners register, alltså 50% av leverantörerna har fel organisationsnummer, då har de här kontrollerna varit obefintliga i princip. Eller de har varit väldigt dåliga. Och det visar ju sig då ett antal exempel där Haninge betalar ut faktiskt 9 miljoner till en leverantör som bedriver vandrarhemsverksamhet. För det första bedriver de inte vandrarhemsverksamhet, och för det andra så har de ingen F-skatt, för de har strulat till det riktigt med sin redovisning. Men Haninge kommun, de betalar ut för att de upptäcker efter en stund att ja, men vi betalar ju till ett factoringbolag. Factoringbolaget ser ut att sköta sig. Ja, men det är inte de ni betalar till. Det är företaget ni har beställt tjänsterna ifrån. Så ett sånt exempel där F-skattefusket är ganska utbrett.
Och det som du nämner, att 50% av leverantörerna till kommunerna har uppgett felaktiga organisationsnummer.
Ja, kommunen har matat in felaktiga organisationsnummer. Vad leverantörerna uppgett är svårt att kontrollera, men det är typ liksom så här... Säger du att man har en leverantör, då skriver man så här i fältet för organisationsnummer: saknas eller använd ej 123, eller en klassiker 999999. Man bara, aha, vilket bolag var det då? Liksom 9 stycken 9 liksom. Det är också en sån här klassiker.
Men det är ju helt groteskt. Om det är så många som är fel.
Ja, så alltså det leder ju till massa följdeffekter som får enorma konsekvenser för våra skattepengar. Så att det där måste man ju städa upp. Liksom. Det är helt orealistiskt att man ska kunna ha fel organisationsnummer. Det är inte rimligt.
Men de här första artiklarna som du skriver om F-skatten exempelvis, är det... ditt arbete här, lägger du mer tiden av din tid på att liksom bygga det här systemet i bakgrunden då, som du upptäcker är ganska användbart, och sen när du hittar någonting som är intressant så skriver du ett inlägg på bloggen? Är det så du har jobbat ungefär, eller?
Man kan säga lite så att från början då var det så här nästan så att man ville se om det var rätt det man fann. Liksom bara, men stämmer det? Är jag Jens ute och cyklar? Nu har det blivit mer så att nu säger ju systemet till så här, ja men Jens på måndag morgon liksom klockan 6, nu får du titta på alla de här fakturorna för någonting är konstigt. Så mitt jobb idag är ju väldigt mycket så att förutom att såklart försörja systemet med mycket nya fakturor dagligen så är det väldigt mycket så här, det här ser helt sjukt ut. Det här kan inte vara sant liksom. Jag måste ringa personen eller jag måste mejla eller liksom, förstår ni vad jag menar liksom, jag måste ju kolla, stämmer det här verkligen? För jag trodde inte att slöseriet såg ut så här i verkligheten.
Och så har du ringt till kommuner och revisorer och allt möjligt.
Ja, det är väl ingen som är besparad.
Men om man liksom, den här kommungranskningen har du håller på med sen sommaren ungefär då?
Ja, jag började förra sommaren, men sen jag publicerade den faktiskt i december, så det är ganska nyligen faktiskt.
Ja, och då precis på att nu går över till myndigheter och kommunala bolag, va?
Helt rätt.
Men bara så här långt, vad har du för intryck av typ kommunernas kontroll över sin ekonomi och sina leverantörer?
Jag vill liksom säga så här liksom, det är ungefär som att man säger till sin organisation, här har ni en budget, köp som ni vill ungefär, och sen har kontrollmekanismerna bakåt fallera i alla led. Det är liksom, man kan inte delegera ut så här stora inköpsansvar till enskilda individer som inte har ansvar eller inte har utbildning att förhandla med leverantörer. För på andra sidan där du ska köpa sitter det skickliga säljare som är liksom enormt duktiga på att sälja. Och på andra sidan sitter en inköpare eller en person som inte är inköpare utan kanske typ IT-chef som ska köpa. Ja, då blir det ju ingen förhandling utan då blir det så här, offert, tack, ja, hej då. Det är så dina skattepengar sköts i majoriteten av fallen. Och det gör ju det att det finns ju ingen konkurrensutsättning i många av de här caserna. Liksom om det är USB eller säkerhetsnycklar för 2,5 miljoner eller något annat, så pang pong så har någon beställt det bara liksom, utan att få tänka på konsekvenserna.
Men finns det inga kontrollinstanser, något datasystem eller dylikt som gör att de ska förhindra det här?
Nej, det finns knappt det. Alltså, det är så konstigt så att man... Jag hade ett case liksom, där man har monterat en projektor i en utbildningssal. Och sen så, projektorns pris såg ju bra ut. Men 80 timmar i installationstid. Det hade lagt till en extra nolla i antal arbetstimmar. Och den bara gick ju bara igenom, för det var väl ingen som reflekterade över att ja, men projekten såg ju rätt prisat ut, men inte timmarna. Det är liksom så här, det är lite för brutala, enkla misstag som aldrig skulle släppas igenom hos privata företag. Eller om det vore dina pengar skulle du aldrig släppa igenom. Mm.
Och vilken typ av uppgifter är det som ditt, ska man kalla det ett system det här rubriket?
Det finns ju så många beteckningar. Databas säger de som är lite äldre och liksom konventionella. Så där man kan, säg databas då, om du vill, eller verktyg eller system.
Men vilken typ av uppgifter eller problem eller förseelser är det som din databas flaggar för?
De vanligaste förseelserna, förutom F-skattefusket då, som var ett stort utbrett fusk, så är det ju framförallt det jag säger, det är ju avvikelser relaterat till att säg att en kommun då har köpt en tjänst för 1000 kronor i månaden och sen plötsligt dyker upp en faktura på 500 000. Sådana typer av avvikelser tillsammans med andra typer av avvikelser, till exempel att bolaget har ändrat verksamhetsinriktning eller att företrädare byts ut eller att postadressen har ändrats. Det är sådana här märkliga saker som slås ihop till en summa, kallar det poängsumma. Och är poängsumman över en viss nivå, då är det någonting som är konstigt.
Och vad gör du med de här sakerna som du hittar? Men man kan ju följa en del saker såklart på hemsidan.
Ja, jag tänkte mig så här från början, då kan jag bara skicka det till journalister så löser de problemet. Liksom. Men jag insåg ganska tidigt att det går inte tillräckligt så. Så jag kände så här, det här är så otroligt viktig samhällsinformation att Jag vill försöka visa för samhället hur det går till när dina skattepengar används. Och då blir det ju lite grann att jag måste ju förenkla saker och ting. För det är ju väldigt mycket saker kan ju vara väldigt komplicerade och det är lagstiftningar och hej. Och då har jag liksom försökt så gott jag kan i min början på min journalistiska karriär försökt på något sätt liksom hitta enkla förklaringar hur det går till. Det blir ändå så här, posta fakturan, folk älskar ju att se en faktura liksom, en belopp och liksom. det kanske en konventionell tidning kanske inte fakturan skulle vara huvudgrejen, men för mig är det huvudgrejen. Mm.
Mm. Jo, men är det här det du tänker göra nu? Liksom att du har ju utgivningsbevis och du publicerar de här blogginläggen. Är det det här det blir av det, så att säga? Utan att förminska det någonstans, för det är otroligt.
Ja, men det är liksom så här. Från början så tänkte jag i min lilla värld att ja, men jag gör väl det här då, tills någon annan dyker upp och tar på sig mössan. Men så är plötsligt så ringer Journalistförbundet och säger så här, du måste köra en kurs för alla som är intresserade.
Ska... Ja, men kom igen.
Ja, då tänkte jag så här, ja, men vad fasiken, är det bara jag har gjort? Nej, men det är för många flera såklart. Men då tänker jag så här, men kan jag det här? Ja, men det kan jag. Ja, men då fortsätter jag väl då. Det är min lilla låda igen liksom. Jag fortsätter väl helt enkelt. Mm.
Du får ju anställa någon då som kan hjälpa med journalistiken och liksom så skala upp det lite. Eller får det bli en AI-bot?
Ja, det får bli en AI-bot annars. Nej, skala upp det är ju intressant.
Men du, jag tänker där med AI då. För det har varit mycket prat om liksom farorna med AI och att det allt som kan gå snett. Men här verkar finnas en väldigt en så otroligt viktig samhällsnyttig funktion som skulle kunna växa fram med den här teknikens hjälp. Då.
Ja, alltså jag tror ju att den här tekniken inom till exempel det område jag driver, det finns ju många andra områden som är viktiga också, kan ju totalt revolutionera politikernas insyn egentligen vad deras beslut i slutändan innebär. För att det är ju så här att om man bara matar systemet med nya skattepengar hela tiden och inte funderar på vad de går till, hur de behandlas de här pengarna, då blir det till slut en oändlig dålig kontroll. För att man kan ju inte tro så här, jag skickar in x miljarder, jag har inte så mycket kontroll att outputen blir så bra. Det blir ju inte så. Det är kontrollen ofta som är viktigare än faktiskt köpet. Alltså det betyder att du ska ha mer kontroll än vad du har vid köpet. Alltså du måste se till att det här funkar.
Mm. Och vilka andra tillämpningsområden kan man tänka sig? Jag menar, någonting som händer nu är att man sätter upp typ en utbetalningsmyndighet för att man har märkt att liksom de svenska myndigheterna har för dåligt typ kommunikation sinsemellan och det är för mycket bidrag som betalas ut liksom till fel person och så vidare. Och det ska man samordna i en utbetalningsmyndighet. Och syftet verkar vara att man liksom ska bara få koll på vilka pengar som går ut. Och
Det är så här man, som jag sagt innan, politikerna de löser oftast isolerade problem. Till exempel att stifta och bygga en utbetalningsmyndighet som ska då ha ett visst mandat att göra ett visst antal saker. Men jag tycker man glömmer att titta på helheten, för att man har ett strukturellt problem i grund och botten som vi pratade om innan här. Det är att om vem som helst kan köpa vad som helst för någon annans pengar, skattebetalarnas pengar, tror vi då att det är bara så att det blir ganska bra det systemet? Nej, det blir ju inte det, för då måste man ha enorma kontrollsystem som är liksom ofantliga. Till exempel när man attesterar en faktura så måste det liksom det systemet i princip granska hela fakturaunderlaget innan någon ens får trycka på okej. Mm. Och det är det jag menar, att har man inte kvalificerad personal och utbildning för att godkänna fakturer, kontrollera att de stämmer överens med kontrakt, då försvinner pengarna väldigt fort.
Det är en utmaning för kommunerna, men säkerligen i mindre orter som har haft problem med utflyttning och sånt där, att det kanske inte finns mycket kvalificerad personal som kan sköta sånt där på ett bra sätt.
Nej. Då tycker jag att det är konstigt. Kanske utbetalningsmyndigheten kanske skulle vara istället en ekonomimyndighet som tar om bokföringen hos alla 290 kommuner. För vi har ju också det problemet. Vi har ju så många system och så många felaktigheter som kan begås i alla kommuner. Och dessutom är alla kommuner ganska lika varandra.
Men låt oss affärsutveckla lite här. Om man nu skulle kunna tänka om lite hur kommunerna jobbar med sina inköp och har den här typen av hjälp som ett sånt här system, databas, kall vad man vill, skulle kunna liksom bidra med. Vad kan man göra?
Ja, men till att börja med så stoppar man ju alla entréer av bolag som inte är seriösa, liksom redan vid dörren. Liksom. Man får inte ens in dem i sina system. Och för det andra så, när det händer någonting konstigt hos en leverantör, att det blir ett brevlådeföretag där man sätter dit en målvakt, det kommer ju noteras på en gång. Och så finns det ju andra saker som är lite enklare att ta på. Det är om en leverantör tjänar för mycket pengar på en kommun, då är det ju någonting som är fel. För en kommun ska ju konkurrensutsätta, och det betyder ju oftast att priset är ganska attraktivt. Och det är också en sån trend att man har inte reflekterat över det. Liksom. Är det okej att tumma, liksom, som i fallet med det här webbverktyget, liksom, är det okej att tumma 700 miljoner av skattepengar rakt ner i fickan på ett privat bolag som gör enorma vinster?
Vad var det för webbverktyg?
Det är Sitevision som...
Ja, precis. Just det. Det var en liten serie du hade som är ett...
Ja.
Vad är det för system?
Det är ett sånt här system, CMS kallas det, att man kan liksom publicera innehåll på sina kommunhemsidor och intranät.
Och vad var problemet med den?
Ja, det är att man har knappt upphandlat det någonstans överhuvudtaget. Och det är samma sak som vi pratade om tidigare, att man får en offert från det här företaget, från deras otroliga skickliga säljare, som bara ser perfekt ut och har fått en liten rabatt och allting, och så säger kommunen tack för det här, vi köper det här. Och sen har det gått 10 år i vissa kommuner, så har man bara fortsatt att köpa. Och sen har man plötsligt bara, ja, men det är som i fallet med Sundbyberg, det är flera miljoner man har betalat. Inte om man har upphandlat det har man aldrig gjort.
Det låter inte ens lagligt.
Nej, i det här enskilda fallet så skulle jag nog förmoda att vissa kommuner kommer få Konkurrensverket efter sig, för det är uppenbara felaktigheter.
Det kan man tillägga, du har ju också anmält, det var ICA va, som du anmälde
till Konkurrensverket? Ja, det stämmer.
Okej, okay, och nästa steg här av Skolverket körde ut alldeles nyligen. Då är det inte på myndighetsområdet. Så här finns ju ganska... Vad kan du få ut för information därifrån?
Ja, Skolverket... Just nu är det lite blåslampa på vissa individer lite överallt. Jag har ju hittat lite data som jag tycker liksom är lite märklig. Sådär. Och då har jag både ringt och jag har mejlat och jag har försökt få ut data. Så vi får se framtiden utvisa. Men det är en sak som är ganska tydlig, att desto mer jag gräver i det här, desto djupare går det. Och desto mer grejer hittar jag. Liksom. Så frågan är, finns det något stopp egentligen? Nej, jag vet inte.
Och kommunala bolag, där gäller ju fortfarande offentlighetsprincipen. Åtminstone om man äger minst 50%, va?
Ja, 50%, eller har en annan, man utövar ett rättsligt inflytande över bolaget, precis. Och det är 1777 stycken aktiebolag som kommunen äger.
Har du fått ut de årsredovisningarna eller?
Jag har bara fått, alltså jag beställer dem i 100 batchar. Jag har kanske fått liksom, säg 50 av 1777, så mycket jobb kvarstår.
Du lägger ändå en del liksom pengar på det här. Får man ju, alltså.
Ja, det måste man ju medge, att det här kostar ju pengar. Det gör det.
Man lämnar inte ut offentliga handlingar gratis på det sättet, utan det är ju ändå... Alla som har på med sånt där vet att...
Ja, exakt. Men jag tycker ändå man har varit generös i många fall. Och så där. Jag tycker inte man ska... Jag tycker faktiskt inte att någon har... Det finns vissa som krånglar till det så här. Liksom, jag kommer inte ihåg. Jo, Luleå, de ska ha 56 000. Liksom. Det är så här, jaha. Det är liksom så här, lite för mycket för mig, tycker jag, för en enskild kommun. Liksom. Det kan jag ha synpunkter på.
Men betalar det eller?
Nej, inte 56 000. Skulle jag. Men det är intressant. Då blir jag ju förhandlad. Då säger jag så här, ändra textstorleken till 3 då. Inte fan, behöver jag se vad det står i det dokumentet. Jag ska in med ditt system.
Du har ju liksom blottlagt fusk och oegentligheter på ett sätt som jag tror... få journalister har gjort under många år i alla fall. Det skulle jag gissa ändå. Och du fick ju nyligen, det var ett ledarstick tror jag i Expressen som uppmärksammade din granskning och liksom bara, här sitter en kille i Hudiksvall och har liksom avslöjat ett enormt slöseri med skattemedel. Har du fått någon annan reaktion liksom från politiskt håll av det här?
Ja, det är komiskt idag när jag sitter på elsparkcykeln till dig liksom, så börjar helt plötsligt politiker ringa till mig liksom. Så att jag märker att politiska intresset har ökat lavinartat. Jag vill inte säga vilken politiker, men det är en känd politiker, och det är liksom så här, på något sätt så tror jag att de inser också att det här var viktigare än vad de nu trodde, eller så här, det var större än vad de själv trodde att det var. Och nu måste de också fundera på hur fasken ska man hantera det här genom nästa val. Så ska man ju komma ihåg det. Jag bedriver ju en liksom kartläggning som inte har någon politiskt intresse. Så jag kan ju inte liksom sticka information till någon specifik politiker som avslöjar någon specifik case.
Nej, men sen tänker man att liksom just slöseri med skattemedel borde nota bene inte vara en liksom höger-vänster-fråga, utan det borde kunna vara något som alla kan liksom.
Ja, alltså samhället här har ju en enorm möjlighet att totalt förändra allting, och skattebetalarna som säger, de har ju en enorm möjlighet och fördel nu att säga så här, att ni får inga mer pengar än ni kan hantera de pengar ni har fått. Ungefär, det är så det fungerar i företag också, att här har man finansiärerna, det är medborgarna. Ja, sköt de där pengarna, ni får inga mer innan, ni får inga skattehöjningar, ni får inga mer pengar. Ska sköta om pengarna ni har, ska visa att ni kan förbättra det ni redan använder pengarna till.
Men du, du har ju lärt en del om AI nu, Isa. Vad tänker du om att den här teknikutvecklingen, vad för positiva saker ser du att det här kommer bidra till, om man bortser från det du håller på med och den här, liksom, det här området?
Världens komplexitet, eller ökad komplexitet i samhället, är liksom, där det har varit tidigare svårt att, till exempel som jag visar om slöseriet, har varit svårt tidigare att bevisa, eller liksom, man har kunnat debattera det men inte bevisa det på samma sätt. Det är en sak, och sen så leder det ju till en enorm effektivisering. Så kan man ju ifrågasätta på baksidan då, av vi som människor som riskerar att förlora jobb till följd av liksom artificiell intelligens och olika typer av tjänster. Men jag tror ju fortfarande att vi människor kan ju hela tiden liksom bli bättre på saker som AI kan ta ifrån oss, som tidigare var repetitiva uppgifter. Och jag tror faktiskt att det är en besparing för samhället i slutändan, hur man än vänder och vrider på det. Men det är ju en fara just nu att det faktiskt orsakar liksom högre arbetslöshet kanske. Mm. Eller orsakar liksom att ja, nu behöver inte någon sitta och knappa in det där längre på de här myndigheterna. Nu är det borta, för nu är jag ersatt med AI. Liksom. Vad vet jag? Liksom. Så finns det ju brottsrisker med AI. Nu kan man liksom börja fundera på hur det är lättare att kopiera leverantörsfakturor och göra att de ser likadant ut. Men de har bytt ut kontonummer och så här. Liksom. Det kan man ju fundera på massa sådana saker.
Och vad tänker du, nu har du hållit på med det här då snart ett år. Visst, ICA-granskningen du inledde startades väl i mars och sånt där förra året. Kan det stämma?
Ja, det stämmer.
Vad kommer du hålla på med nu 2024, tror du då?
Ja, men alltså, det var ju någon som skrev det så här, det är Jens Grävår. Alltså, jag kan ju bara konstatera att det är så mycket i den här kartläggningen som måste göras. Så det kommer ju bli ett år då jag bara hittar saker som är spännande. Sen kanske man inte kan skriva om alla, för det blir liksom kanske repetition på repetition, men alla de fall där det finns ett stort samhällsintresse, de ska jag dela med mig och visa för samhället och tittarna och lyssnarna hur det egentligen går till ute på fältet.
Mm. Ja, spännande. Du, jag tänker att vi säger så, och sen så man kan ju följa de här granskningarna på jensnylander.com då. Är det väl bästa platsen?
Det är jensnylander.com, och vill man åt kartläggningen själv och söka bland fakturor, det är kommun.jensnylander.com, så det är ganska enkelt.
Mm. Fint. Du, tack så mycket.
Tack själv.